Kristet liv i verkligheten, del 4 är det idag. Vi har börjat, och Krista Hultberg, vår pastor, har börjat. Vad ordets görare kan vi läsa i Jakob 1, vers 22. Inte vara dess hörare. Sen gick vi vidare att Gud behöver inte våra gärningar, men vår granne. Så, och sen gick Lukas Katzin, också en pastor här i församlingen, som är ansvarig just för ungdomar och studentkyrkan. Han pratade om tungan och orden som vi ge vidare, eller inte skulle ge vidare. Eller vilka skulle vi ge vidare, vilka ord. Och det också står i Jakob 3 där, att en gnista, den lilla tungan, som man kan se som en gnista, kan öppna en hel skogsbrand. Så på gott och ont kan vi använda våra ord. På gott och ont kan vi använda vår tunga. Och han gick också in i detta att små ord kan göra ibland en sån stor skillnad. En gnista, ett fel ord kan göra så mycket ont. Men till exempel ett ord som kan hela så mycket, kan läka så mycket. Till exempel det här ordet förlåt. Det kan också göra en jättestor skillnad. Och här i den här, när vi läser Jakobs brevet, då kan man lätt kan man hamna där att man tänker, åh, jag måste göra, annars klarar jag inte av det här i den här församlingen eller i mitt kristna liv. Så man kan missförstå det ganska så mycket. Men vi är och förblir älskade och frälsta av nåd. Så grunden att Jakob kan skriva det här, att det handlar också om våra gärningar, om våra liv, om ett kristet liv, är i grund och botten att han har förstått nåden. Vi är älskade av Gud och vi är frälsta av nåd. Vi kan inte genom våra handlingar eller genom våra gärningar, genom vårt beteende påverka Guds kärlek. Och det är jätteviktigt att förstå. Vi kan inte påverka Guds kärlek. Guds kärlek är gränslös, den är där den finns. Och, men vi kan ta emot hans nåd. Vi kan ta emot hans kärlek. Det är det som vi kan göra. När vi använder Guds ord som en spegel i våra liv, som Krista Hultberg var också inne i den första predikan, så blir vi mer medveten att vi behöver Guds nåd. Det är det som Jonas var inne lite innan. När vi tittar i spegeln och säger, Gud, här har jag en fläck. Det här passar inte så som det skulle vara. Då blir vi mer medvetna att vi behöver Guds nåd. Inte att vi är perfekta. Evangeliet, det glada budskapet om Jesus, om att Jesus älskar oss. Han dog för alla våra misstag. Gäller inte bara en gång i våra liv. Det har hänt en gång för 2000 år att Kristus gick på korset och han dog för alla våra misstag. Men den här nåden, det som skedde på korset, behöver vi verkligen varje dag. Varje dag när vi står upp kan vi säga tack Gud för din nåd. Tack att vi är älskat. Så den här kärleken, den här nåden som vi alla behöver, den gäller för varje dag. Inte bara på de dagarna som vi tror att vi har lyckats, att det går bra. Den här nåden behöver vi speciellt när det går inte så bra. Jag tänkte också prata lite om perspektiv. Ibland när vi går in i sådana bibelord som kan vara lite tufft. Det är grejerna som man tar upp som man tänker, det känns inte så bra. Det är inte så kul att se att man har fläckar. Det är inte så kul att känna att det inte är så perfekt i mitt liv. Jag vet, som barn älskade att kasta sten i tunnorna. Och så var det en sån tunna som jag trodde kanske att det var lite bara vatten i. Och så slängde jag en sån sten i och då var det bitum, alltså skära i. Och sen kom det emot mig och sen gick jag hem. Och sen försökte jag, tittade jag i spegeln och sen såg jag överallt prickor. Och inte bara i ansiktet, hela t-shirten och allt. T-shirten var förstört, det kunde man slänga. Men på mig, jag kände det är bara ta bort det. Men det kändes inte så kul. Och eftersom det var så svårt att ta bort fick jag också erkänna till min mamma. Titta här, så ser jag ut. Vad kan jag göra nu? Jag fick ju inte bort det bara med två. Så det är inte så kul ibland att se det. Men perspektivet måste vara att det finns en Gud som älskar oss. Och därför kan vi prata om sådana grejer. Det är inte straff eller vi måste göra för att han godkänner oss. Och där kan man också säga, långt innan du fanns, fanns du i Guds hjärta. Innan Gud skapade människan, skapade han allt vad hon behöver. Det är också bra att veta när vi går in i texten, att vi tänker på det. Jag är här, inte därför jag måste bete mig på rätt sätt. Jag är här därför Gud älskar mig. Det fanns en tanke med mitt liv innan jag fanns. Där kan vi läsa psalm 139. Vers 14. Tack för att du skapade mig så unik och så underbar. Det är fascinerande att bara tänka på det. Allt du gör är fantastiskt. Det har jag verkligen fått erfara. Du var där när mina ben formades i det tysta. När det fogades samman i min mors liv. Här kan vi läsa från psalmisten David. Innan du fanns. Innan du fanns. Då hade Gud en tanke med dig. Innan du kunde göra någonting. Då var du älskad av Gud. Vi kan också läsa från Johannes 3, vers 16. Det har jag inte på skärmen. För Gud älskade människan så mycket att han gav dem sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det ska vara grunden. Vi är älskade. Vi är godkända kan man säga. Gud har gjort allt för oss. Innan du tänkte kanske att bli kristen. Då har Gud letat upp dig. Innan du kom till en kyrka. Så har Gud letat efter dig. Idag vill vi fördjupa oss i Jakob 4. Och jag tänkte läsa det. Först hela kapitlet. Varifrån kommer strida och tvista ibland er? Kommer det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha men får inget. Ni döda och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget. Därför att ni ber, att ni inte ber. Ni ber men får inget. Därför att ni blir illa. För att slösa bort allt på njutningar. Ni trolösa. Vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap med Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger avundsjuk längtar den ande som han har låtit bo i oss? Men större än nåden han ger. Därför heter det, Gud står emot den högmodiga. Men den ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare. Och rena era hjärtan, ni tvekhaksna. Tvekhaksna är väldigt viktigt. Det är inte när vi tvivlar någon gång. Tvekhaksna är när man har inte bestämt sig vad man vill. Det är tvekhaksna. Därför ofta förväxlar vi det här ordet tvehågsna med att vi har ibland tvivel. Men vi kan ha bestämt oss för Gud och leva i hans närhet och leva tillsammans med honom. Och ändå har man ibland tvivel. Men här det här ordet tvehågsna handlar om att jag inte bestämt mig vad jag egentligen vill. Klaga och sörj och gråt. Låt er skratt vändas till sorg. Och er glädje bedrövelse. Ödmjuk är alltså inför Herren, så ska han upphöja er. Förtala inte varandra, bröder. I andra översättningar eller i andra länder står det systrar. Men jag tar bröder och vi menar syskon. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. Det finns bara en lagstiftare och domare. Han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa? Lyssna nu, ni som säger idag eller imorgon ska vi resa till den här staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar. Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök som syns en liten stund och sedan försvinner. Istället borde ni säga, om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det. Men nu skryter ni att er själv säkra. Allt sådant skryt är av ondo. Den som vet att göra det goda, men inte gör det, han syndar. Det är Guds ord. Och som jag sa innan, kan vara Guds ord, eller ska vara Guds ord också, delvis en spegel för oss. Och jag måste faktiskt säga, när jag läste det här, och i förberedelsen hade jag bestämt mig för en sak som jag vill gärna göra nu. Jag vill ta av mina skor. Därför jag vet att jag inte är felfri. Jag håller inte måttet. Och jag tror i den här församlingen, om du har kommit första gången här, eller om du är en gäst här i den församlingen och du förväntar dig att de som finns här i den här församlingen är perfekta. No chance. Det finns inga perfekta här i en församling. Man kan nästan säga, om du är perfekt, då är det inte bra att vara i den församlingen. För då är det ganska så ensam. Jag tror att det är viktigt att vi förstår Guds ord och Guds församling. Om Guds ord är en spegel för oss, då kan vi titta i det. De skorna, och varenda gång när jag säger någonting eller du känner, oj, det här det träffar mig, här känner jag, eller om du har förstått det nu i bibelordet, oj, det här har jag misslyckat, välkommen hem. I den här församlingen är vi inte tillsammans för att vi är perfekta. I den här församlingen är vi tillsammans för att hjälpa varandra och vara tillsammans för att följa Jesus och bli mer lik honom. Du behöver inte vara perfekt att vara i den här församlingen. Vi vill lära varandra och hjälpa varandra att följa Jesus. Här i den församlingen finns inte heller någon som är fullkommen. Det finns bara ofullkomna. Jakob skriver här om avundsjuka, självviskhet, fruktan, egna begär, egna planer, oordning och till slut till och med elakheter. Jakob, en ledare i församling i Jerusalem, cirka år 49. Varför är det så viktigt, ledare från församling? Han skriver det här brevet inte till några som har ingen aning om kärlek. Inte till någon som har inte träffat Gud någon gång. Han skriver till människor som finns i församling. Och hans brev kan man säga, det gäller än idag. Och vi kan komma i vilken församling som helst. Så finns det här och där grejer som vi kan läsa här i den här boken. I det här kapitlet. Varifrån kommer strider och tvister ibland er. Kommer det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vet, ni vill ha men får inget. Ni dödar och ni är ivrare men kan inte vinna något. Här pratar Jakob mycket om jag, mig och mitt. Den oheliga treenigheten. In the message, en annan bibelversättning kan vi läsa strid, tvister eller deprimerande bråk. Uppstår det bara av sig själv? Tänk efter en gång till. Det uppstår för att ni kräver att alltid få er vilja fram. Ni kräver att alltid få er vilja fram. Alla era önskningar gör er stridslustna och ger ingen ro. Tänk på sko. Tänk, här får du vara hemma. Här får vi lära oss varandra. Här får vi lära från varandra. Här får vi säga ibland, jag vill ha. Och sen känner vi, men det är väl ganska så egoistiskt. Och då säger den andra, jag förlåter dig. Vi vill inte bara se här att vi är... Att vi är personer som gör fel. Här vill vi också vara en församling som förlåter varandra när någon annan har gjort fel. Är min önskan så stark att jag ligger i strid och bråk med andra? Vad är det egentligen som jag kämpar för? Det finns en sakfråga. Sakfråga blir ofta en känslofråga, till slutet en relationsfråga. Vem är det som jag bråkar med egentligen? Nu säger vi att det finns inte i församlingen. Jag tror att det finns även i församlingar. Eller också utanför. Det är en relationsfråga. Vem bråkar jag med egentligen? Och varför? Varför strider jag? Vad är motivationen varför jag strider? Är det verkligen det här jag mig och mitt. Och det gäller inte bara småbråk. Till slutet är det mot, massmord. Och i dessa dagar som vi hörde lite från österut förstår vi hur hemskt det kan vara. Jag, mig och mitt. Och nu vill jag inte prata för den ena sidan eller för den andra sidan. Men jag tror att man är ganska överraskad hur nära man kan stå ett krig när man tror allt är frid. Eller hur? Det är bara små grejer som kan göra sån stor skillnad. Ofta uttrycker vi inte så starkt. Ofta säger vi bara, jag har rätt till. Eller min rätt är, jag har rätt till detta. Den här bilden visar det lite. Jag, mig och mitt. Allt som sker handlar egentligen bara om mig. Vi handlar inte om att visa hur dålig vi är. Det handlar om att vi är medveten vilket behov vi har av Guds kärlek. Vers 3. Ni be men får inget därför att ni be illa. För att slösa bort allt på njutningar. Jag vill ha. Och nu följer en lista från jag behöver, jag vill gärna, jag önskar och. Men den listan läser jag inte upp. Den har jag inte ens skrivit. Låt oss läsa istället lite mer uppmuntrande. Se på fåglarna. Matteus 6, vers 26. Se på fåglarna. De oroar sig inte. De oroar sig inte över vad de ska äta. De behöver inte så eller sköda. Eller skaffa sig matförråd. För er himmelske far ger dem mat. Och ni är mycket mer värda för honom än dem. Så det roliga är att vi gör oss ibland så mycket tankar vad vi behöver och där är vi präglat av, men Gud ser du inte. Eller vi ber till och med någonting ifrån någon annan och säger han har, hon har, jag vill ha. Men om vi läser här Matteus 6, vers 26. Jag tror inte en enda från oss här inne är så vacker som en fågel eller som blommorna. Och Gud försörjer dem. Så egentligen, vi kan slappna av om vi vet att Gud försörjer allt. Han har, när innan, det var det ordet som jag sa innan. Kan vi tänka oss innan Gud skapade människan? Det var 5 dagar. Då skapade Gud hela jorden, hela universum, allt skapade han. Sen, på den 6:e dagen, när allt var förberett, då skapade han människan. Förstår ni tanken? Han har förberett redan allt innan vi fanns. Och vi tror att vi måste påminna Gud jämt. Det här behöver jag, det här behöver jag, det vill jag ha. Och de andra har det, och jag vill ha. Tror vi verkligen att vi måste påminna Gud på allt som vi behöver? Han har försörjt oss, han har gjort grejerna innan vi fanns. Innan morgondagen finns har han redan en plan. Psalm 139. Han vet var vi hamnar imorgon. Så vi får slappna av. Innan vi gjorde vår första fel. Då du kan redan, vi som lever nu, 2000 år senare. Innan vi gjorde vår första fel så hade han redan en räddningsplan. Jag är övertygad om att han hade en räddningsplan redan från begynnelsen. Jag är övertygad om när människan gjorde sitt första fel, när han valde att inte lyda Gud. Jag är övertygad att Gud hade redan en räddningsplan. Därför han älskar oss. Han vill ha relation till oss. I vers 5 kan vi läsa att vi har det med en avundsjuk Gud att göra. Han längtar efter oss. Han längtar efter relation. I The Message kan vi läsa: Gud är en rasande svartsjuk älskare. Gud är avundsjuk. Vad är Gud avundsjuk på? Nu har jag lite roligt, jag snackade innan någon gång med Lukas och jag tar inte fram allt. Men han sa så här, till ungdomar kan du säga, inte till de andra. Till ungdomar kan du säga, Gud är avundsjuk på din mobil. Gud är avundsjuk på din Twitter. Gud är avundsjuk på dina tv-nyheterna. Gud är avundsjuk på din Facebook. Varför? Därför hela livet, vad vi håller på med, kretsar just nu väldigt mycket, kan kretsa om detta. Och Gud är avundsjuk. Inte på själva mobilen, det struntar han i. Han har mycket bättre teknik i himlen än vad vi har här på jorden. Men han är avundsjuk att allt detta som du håller på med tar mer initiativ, tar all din kraft, tar all din tankevärld, hela din koncentration, allt är koncentrerat på de grejerna. Bara att ni vet, det handlar inte om mig, det handlar bara om er. Eller hur? Nej, jag säger sånt. Alltså sånt handlar aldrig om mig. Jag har min mobil liggande där. Och jag har stenkoll på det att ingen tar den. I de sista veckorna har jag gått en sån kurs. Och det handlar om coaching. Och det var en grej som tog fatt i mig väldigt mycket. Och det här närvarande. Närvarande, att vara närvarande. Och för mig gick det upp. Hur mycket är jag egentligen närvarande när man tänker på sin familj? När jag kommer hem är det ofta så att jag kollar först i kylskåpet. Nej, stopp. Jag ropar hej i dörren. Sen kollar jag i kylskåpet. Sen kollar jag min mobil om någon e-mail har kommit. Och sen har det hänt ofta att jag fälla upp innan jag har lagat mat. Innan allt annat. Innan jag har kollat på barnen. Jag säger inte att det är alltid så. Ofta har jag försökt att skärpa mig. Har jag öppnat data och börjat jobba vidare. Hur känns det? Man kommer hem men är inte hemma. Nu öppnar jag här en fläck. Och säger ni kan alla anklaga mig. Men vet ni vad? Guds nåd och Guds kraft hjälper mig att leva ändå. Så jag försöker nu. Och jag säger ordet försöka. När jag kommer hem lägger jag bort min mobil. Jag lägger bort min data. Och vill vara närvarande för min familj. Jag vill göra det. Inte därför jag är en dålig människa. Inte därför att jag måste ändra någonting. Nej. Därför jag vet min familj vill ha mig och min tid. Och samma sak är det med Gud. Vi är så upptagna med allt annat. Och Gud är en avundsjuk älskare. Om vi tänker till exempel. Det är inte så. Jag säger en sak nu. Och ni kan tänka. Oj, Sven han är väldigt dåligt. Väldigt, väldigt dåligt. Dessutom är han pastor dålig. Det passar också ihop. Det var ofta på morgonen när jag vaknade och sen gick upp eller inte gick upp att jag läste först mailen. Sen läste jag nyheterna. Men jag känner just när man läser nyheterna, det kan ju, man kan ju bli riktigt deppig redan på morgonen. Det kommer inte riktigt glädje upp. Så nu är det så att jag har börjat, men det är för länge sedan. Att jag har börjat. Det första jag gör är att läsa Guds ord. Jag vill ju ha gemenskap med honom. Jag vet ju att jag behöver honom. Jag vet hur mycket fel jag har. Jag är beroende av honom. Jag är stolt över detta att jag är beroende på honom. Därför det ger mig styrka. Det ger mig kraft. Inte jag är bra. Han är bra. Han älskar mig. Och därför får jag lära mig lite av honom. Han har gett sitt liv till mig, för mig. Gud står emot, kan vi se i vers 6. De högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Stolthet, jag känner inte till. Är det någon som kan prata om stolthet här? Jag vet inte vad det är. Nej, jag vet vad det är. Jag klarar mig själv. Jag är bäst. Jag har en sån här skylt som jag gärna vill ta på mig nu. Som jag hoppas att det fungerar fast. Högmod. Jag trycker lite in här. Högmod. Om jag är så riktigt högmodig och jag tog med avsikt en sån stor skylt att man kan läsa det och se det. Och jag tog ett hot. Därför högmod kan göra, måste inte vara så, men kan göra så. Att man blir ganska så hot. Hot mot sig själv. Därför man måste bevisa allt för sig själv. Eller hot mot andra. Om Jonas, om du vill komma fram nu till nu. Om jag vill krama dig nu. Är det någonting som hindrar?
Ja,
är det någonting som stör? Ja, det är inte så mjuk, eller hur? Vet ni varför det han är så? Jag är så självupptagen. Drivkraften för högmod är att jag är självupptagen. Allt handlar sig om mig. Jag är så viktig, jag behöver. Jag måste bli presenterad. Och då blir man. Då, när man är självupptagen kan man bli högmodig. Och det gäller inte för, bara för sakerna som man tror att det är högljutt. Ibland är självupptagen också att jag jämför mig hela tiden. Och han eller hon är mycket bättre. Jag är inte så duktig. Jag är inte så bra. Det är också självupptagenhet. Och kan också vara högmod. Därför jag jämför mig hela tiden. Jag vill inte vara så. Jag måste bli bättre. Vi får vara oss själva. Gud har gjort oss precis så som vi är. Jag har någon annan skylt här. Oj, det. Jeg måske ta av for noe. Og her er jeg på fremsiden, ödmjuk. En skämt kan man säga, så jag är så stolt på min ödmjukhet. Ödmjuk. Vad händer, eller vad är grunden för ödmjukhet? För mig, för mitt liv. Och det är det som jag började med i predikan. Som jag tror som är grunden också för Jakob, att han kan ta upp en spegel och säga, så här är det. Jag tror att jag kan vara ödmjuk är att jag är älskad av Gud. Ser man det? Kan man läsa det? Älskad av Gud. Drivkraften att jag kan vara ödmjuk är att jag är älskad av Gud. Jag kan vara ödmjuk, jag kan förlåta. Jag kan gå till den nästa och säga, du, det här var inte så bra. Eller jag kan säga att jag behöver inte vara jämt den bästa. Därför jag vet. Jag har det in i ryggmärgen. Jag vet att jag vet att jag vet. Det är tro. Att jag är övertygad av någonting. Jag vet att jag är älskad. Jag är älskad av Gud. Och det gör att någon bedömer mig. Ja, det slår inte jämt så hårt. Därför jag vet att det finns en. Den som har skapat universum. Han som har all makt i himlen. Han har bestämt sig att älska mig. Och då kan jag lugna ner mig igen. Jag kan lugna ner mig. Därför att jag vet att Gud älskar mig. Älskad av Gud. Jag tar på den igen, det blir kallt här. Och det onda var att ni vet att jag är utmjuk. Jag skriver det på mig att ni läser det. Även om ni inte säger det, så kan ni läsa det. Älskad av Gud. Gud är trofast mot dem som visar sitt behov om hans nåd. Så när du har hört det här och tänker, men Sven, jag sitter nu här och känner mig anklagad och vet inte riktigt hur jag ska hantera det ena eller det andra. Gud är trofast mot dem som visar behov av hans nåd. Gud är den som förlåter när du säger och känner, men det här eller det här gick snett. Här har jag någonting som jag känner att jag har inte förändring. Här eller där känns det någonting som jag behöver hjälp med. Och i vers 8 kan vi läsa, närma er Gud så ska han närma sig er. Tid är också att komma närmare. Reaktion. Om jag har förstått att Gud älskar mig, då kan jag gå emot till honom och säga, Gud, jag vill också älska dig. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Det är så. Om jag vill bara gå min egen väg, och så går jag och går jag och går jag och går jag. Och sen känner jag går ifrån Gud. Då finns det ett ord på grekiska som heter metanoia. Metanoia, det betyder att jag vänder mig om och jag går den andra riktning. Jag går till Gud, jag går riktning mot Gud. Och när han ser att jag kommer emot honom, då kan vi tänka oss, när han ser det, då kommer han springande till oss med öppna famn och säger, äntligen, jag har väntat så länge, kommer du. Så var inte rätt att vända dig till Gud om du känner att du har gjort fel. Vänd dig mot Gud. Närma dig Gud, så ska han närma sig dig. Vi kan också läsa Matteus 22, vers 37. Han svarar, du ska älska din Herre, Herren din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer det ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Det är egentligen det som Jakob 4 handlar om väldigt mycket. Det handlar om att ha relation till Gud. Att han älskar oss. Därför ska vi älska honom. Och vi ska göra allt för honom. Och det andra är att vi ska älska varandra och vår nästa. Jag går väldigt, väldigt kort in i den sista versen, egentligen bara med en bild. Det här när vi planerar vår framtid, att vi säger om ett år vill vi göra det och det eller det eller det. Det är en skylt business och sen är det bara en liten stor tråd. Och vi tror verkligen att vi har allt i våra händer i våra liv. Det är inte så. Så som vi läste i Jakob 4 till slutet skulle vi hellre be Gud, om du vill och jag lever, hoppas jag att du ger mig en ord till det eller det eller det. Så den här känslan att jag kan bestämma allt. Jag tror att vi måste göra beslut i våra liv. Men det är inte alltid så att vi kan bestämma allt. Här igen, tack gode Gud för din nåd. Tack för ditt kors. Guds kärlek verkar förändring i våra liv. Där ser vi den öppna handen som vi ser att Gud vill ha gemenskap med oss. Han älskar oss. Han räcker sin hand. Han är här just idag. Och medveten om våra brister och Guds nåd gör oss utmjuk. Om jag är medveten att jag vet att jag gör fel, kan jag ta av mina skor och säga, här är jag hemma. Här är jag hemma. Och jag vet att jag gör fel, men jag kan vara utmjuk på grund av mina brister. Det betyder inte att jag ska göra brister för att bli utmjuk. På grund av Guds nåd kan jag vara utmjuk. Medveten om Guds barmhärtighet gör oss att vi är mer barmhärtiga mot varandra. Barmhärtighet är någonting praktiskt. Det är faktiskt att göra någonting. Gör någonting gott mot någon annan. Det är barmhärtighet. Medveten om Guds försörjning gör mig lugnare. När jag vill sova på kvällen och tänka hur har du tänkt det med min ekonomi? Då kan jag veta att Guds försörjning till mig kan göra mig lugnare. Medveten om detta. Medveten om hans omtanke kan ge oss frid. Om jag vet att han tänker på mig, det kan bli en sån frid i mitt hjärta som ingen annan kan förstå. Medveten att Gud håller sin hand ger mig tillit till honom. Tro, vad är tro egentligen? Tro är att lita på Gud. Tro är att jag vet att han har allt i sin hand. Medveten om Guds kärlek till oss hjälper oss att älska varandra. Om du är sur på någon annan, tänk på det. Att Gud älskar den andra precis lika mycket som dig. Det är blömt avväpnande. Om du vill skälla ut någon annan, då är det lika bra att tänka att Gud älskar den andra precis lika mycket som dig själv, som dig. Som han älskar dig. Gud älskar dig. Det kan vi läsa i den här boken. Från perm till perm. Vi kan läsa ifrån början till slutet. Och därför är det så gott och så bra att befatta sig med Guds ord. Därför här kan vi läsa från perm till perm. Gud älskar dig. Och det är sant. Det är sant. Han bevisat det genom att gå på korset. Han bevisat det genom alla historier. Genom hela universums, hur kan man säga, sen universums begynnelse tills idag har han visat och bevisat det. Att han som har all makt i himlen älskar dig. Du får lita på det. Du får lita på honom. För Gud handlade om relation till honom. För Gud handlade om relation till honom, till varandra och till andra. Så om du är här idag första gången, eller också i den här församlingen många gånger, och du säger, men här eller här har jag faktiskt grenar i mitt liv, då ska du veta. Gud älskar dig. Gud har gett, Jesus har gett sitt eget liv för att vi kan vara fria. Han har omsorg om dig. Det vad du tänker, jag klarar inte av det. Jesus har fixat det. Amen.